Tänk att vi har Svenskfinlands bästa ståuppkomiker i den här podden.
Ja, och också inte bara det. Han är ju också intellektuell och kvicktänkt och litterär.
Ja, det var nog en, alltså en sån där...
Karismatisk också.
Ja, alltså en sån där recension där på något sätt recensenten hade blivit kär i dig, tror jag, under livepodden.
Ja, men det är ju någonting när man ser någon på scen, så... Det är ju en ganska stark sån här känslomässig upplevelse. Alltså, och den som är på scenen är ju automatiskt på något sätt i ett så här överläge också.
Ja.
Och kan då på något sätt då utföra sin häxkonst då. Om det nu är häxkonst, det här med karisma. Men det här, ja, det var ju en rolig kväll på Svenska Teatern. Och var roligt att Hufvudstadsbladet också gilla det hela.
Mm.
Och det var ju roligt att ha dig med som sidekick.
Ja, men jag började fundera det, alltså att om man är sidekick till Svenskfinlands bästa ståuppkomiker, så då måste man ju vara Svenskfinlands bästa sidekick, tänker jag.
Ja, men du var ju redan i högstadiet, var du ju gröna bögens kompis. Att, jag har ju på något sätt ändå varit den som har som fört vår talan lite grann, ofta.
Men jag tror att det också har att göra med att när du är fysiskt längre, alltså det är svårt att vara sidekick om man är liksom hovo längre än nästan alla andra.
Ja, men nu har du...
Alltså så det, om du tänker liksom Batman och Robin, och Robin ska vara nästan 2 meter lång, nu ska det ju se konstigt ut.
Ja, men jag har ju också såna här, att du får ju lite försprång med att jag stammar till exempel, men ändå så hamnar du nog där i skuggan.
Ja, men... Jag menar, om det är någon som är så där otroligt duktig, så då hamnar man ju i skuggan.
Men visst var det roligt att stå på scen?
Det var jätteroligt, och vi konstaterade ju efteråt att det här var ju den största publik vi någonsin har haft, tror jag, på en sån här, ja, alltså på en tillställning. Alltså det var ju, var det inte nästan 600 personer?
Ja, vi har ju mest spelat på mindre teatrar när vi har gjort föreställningar och sånt här. Och det är ju någonting också när människor sitter på balkonger, så att man är som i en rymd av människor, och vart man än tittar, uppåt sidan, upp och ner, så är det människor där.
Ja, och man ser alltså när man står på scen, så man ser ju nästan bara de här människorna som sitter rakt framför en, men sen om det kommer applåder eller skratt, så då kommer det så här liksom Dolby Surround THX, alltså från alla håll upp och ner, och då inser man att det sitter liksom människor i väggarna också som tittar på.
Sen är ju också en tystnad i ett sånt rum är ju öronbedövande.
Mm.
Om det är något skämt som inte landar. I och för sig så var det ju i trygga händer nog med Svenskfinlands bästa ståuppkomiker vid din sida.
Ja.
Så det hände ju inte något sånt. Men att, jag minns under uppvärmningen när det inte var någon publik, och så sa man ett skämt, och så var det som, alltså, det är som en så otrolig tystnad. Det är så här nästan katedralaktig.
Nu har vi ju bara Åbo kvar. Idag, alltså den här dagen som podden kommer, så kommer jag att vara på Åbo Svenska Teater. Och det som är ju jättekul med det här upplägget är att den här, alltså förra livepodden då, som vi gjorde på Svenskis, den filmades. Och den kommer på arenan imorgon, alltså torsdag.
Ja, den 4 december alltså. Ja. Och då kan alla titta på den.
Då kan man se på Svenskfinlands bästa ståuppkomiker, man kan se på Svenskfinlands bästa sidekick, som gör en sån här Texas-show där i något skede.
Man kan se just den här utstrålningen som jag har. Och de här, alltså, intellektuella funderingarna. Allting finns där.
Mm. Beskrev hon dig som ödmjuk också?
Nej, det tror jag nog inte. Bo en bormo, bo två särbottning, som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. Jag kom precis hem från mitt livs konstigaste resa.
Mm-hmm.
Jag landade för en och en halv timme sen ungefär. Kom från Köpenhamn. Och jag kom osökt att tänka på den här, vet du, den här berättelsen om poeten och dramatikern Kristina Lugn som ska gå på bio med sin pappa.
Var det något som man berättade i skolan, den här berättelsen?
Nej, hon berättade det här i ett sommarprat som hon hade för många år sedan. Men det är en sån här historia som har hörts i olika poddar och skrivits om i olika tidningar, för den är Den är en sån som folk minns.
Okej, okay. Jag har inte hört den.
Alltså hon var liten, hennes pappa var någon sån här militär, säkert ganska militärisk och sträng. Men en gång så sa han då att Kristina, den här helgen ska jag ta med dig till Skövde så ska vi fara på bio. Och Kristina Lång då, liten flicka, blev ju överlycklig och så mycket fram emot det här. Få fara med sin pappa och fara på bio. Nå, så kom den här dagen och så hoppade de i bilen och körde då till Skövde och parkerade utanför bion. Och så la Kristina Långs pappa sin hand på Kristina och sa, vet du vad, vi ska inte gå på bio. Idag ska du få lära dig om besvikelse. och det är ju starkt.
Ja, men det är på många sätt starkt.
Ja, när hon berättade här, hon blev ju ändå en väldigt så här ödmjuk och underbar och positiv människa på något sätt. Som ju, hon satt ju sen i Svenska Akademien och hade ju ett väldigt så här tilltalande sätt. Man tyckte om att lyssna på henne. Sin uppväxt då till trots. Det är ju också när man som förälder också är så här att man vill ju inte göra fel eller som skapa trauman för livet. Det är ju det man minst av allt vill göra.
Ja, men på något sätt också att jag kan på något sätt, ja, jag skulle kunna förstå det om det är så att det inte förekommer överhuvudtaget besvikelser i livet så där till vardags. Men det finns ju inget barn som inte automatiskt blir besviket i något skede. Och då kan man ta den lärdomen. Det känns som att man behöver inte artificiellt skapa trauman på det där sättet.
Ja, no, men jag har ju nu då lärt mig om besvikelse. Jag for ju igår då till Köpenhamn för att se Radiohead. Ett av mina favoritband. Jag har lyssnat på dem i 20 år. Och...
Är det faktiskt ett av dina favoritband?
Ja, jag... Redan i Åbo när vi var där så lyssnade jag ju jättemycket på Radiohead då.
Du har så många favoritband.
Jag har ganska mycket favoritband. Det har man ju om man lyssnar på musik.
Jag vet inte, jag tycker det är någonting paradoxalt med det där att jag har flera favoritband. Är det inte liksom, har man en favorit så då är det ett unikt?
Nej, men i lågstadiet så har man väl en favoritfärg och ett favoritband och en favoritbok. Men när man är gammal så är det ju som meningslöst att börja ställa allt som finns mot varandra.
Jag tycker att det fullständigt vattnar ut det här uttrycket och att jag tycker att du som författare borde förstå att man måste använda sig av andra ord. Jag har flera band som jag uppskattar. Jag har flera band som jag har ett särskilt förhållande till.
Ja, men Radiohead är ju ett speciellt band också. De är så här väldigt konstnärligt intressanta och på ett sätt som jag tycker inte så många andra band är, att det på något vis är tillgängligt men ändå så här att man kan sitta och fundera på deras låtar och texter i 20 år utan att det känns ointressant.
Det beror väl på att Tom York är väl så här halv elva, alltså inte nu menar jag inte alltså klockslaget och nu menar jag inte alltså alv, utan att uttryckligen att han är liksom att någonstans i hans släktträd så finns det alltså älvor.
Jaha.
Men han är så där diminutiv och har så här speciella ögon och öron och ser ut som att han ska kunna flaxa iväg när som helst.
Ja, han har ju ett väldigt karismatiskt utseende nu och en väldigt speciell röst som alltså är liksom gäll och inte egentligen så här en röst som man borde tycka så mycket om.
Nej, det... exakt. Jag trodde att du satt precis fingret på det, för jag har aldrig riktigt förstått varför någon tycker om Radiohead. Och där på något sätt tänker jag att han har så här liksom sjöjungfruaktiga förmågor, att han kan på något sätt med sin sångröst förtrolla folk att uppleva att nej, men det är ju jättebra det som han gör, fast det egentligen inte är det.
Ja, alltså det är ett band som inte liknar något annat band riktigt. För det är som mainstream samtidigt som det är ganska otillgängligt ibland. Det är inte som tydliga melodier som är deras styrka och ändå är det så här att man vill sjunga med. Nå ja, jag rekommenderar förstås alla att lyssna på Radiohead. Men de har inte turnerat på länge och sen i höstas så meddelade de då att nu ska de göra överraskande nog en turné. Och det var jättekomplicerat att få biljetter. De sålde slut på några minuter. Jag hade vunnit någon lotteri, en kod, så att jag fick chansen att ställa mig i kö och sen möjligtvis få en chans att köpa en biljett och så vidare.
Ska man också sätta någon sån här droppe av ditt blod eller lova någon så här din sjunde son eller något sånt där? För att det där låter allting väldigt elvalikt.
Ja, no, det var väldigt komplicerat och väldigt frustrerande också. Men jag lyckades få biljetter och jag bokade då alla flyg och hotell och allting. Och igår får jag då till Köpenhamn och checka in på hotellet. Och där får jag då via ett Instagram-inlägg höra då att konserten är inställd. Och det blir ingen Radiohead i Köpenhamn den kvällen. Och ja, jag trodde ju inte att det var sant i först. Eller rätt så länge gick jag med en sån här känsla av att nej, att förstås gör de det. Jag menar, det är ju 30 000 människor som har kommit hit och det här, jag hade ju redan sett bilder på folk som köar utanför arenan och det här, inte kan de ju göra så här. Men det var nog så. Och då kände jag ju Kristina Långs pappas hand på min axel. Att Kai, nu, idag ska du få lära dig om besvikelse.
Kändes det som det var en bra läxa då?
Nej, men jag är ju ännu kvar i den här besvikelsen. Jag har som sagt inte ens packat upp väskan nu då sen jag kom hem. Och det var ju en på många sätt totalt onödig resa då. Alltså, jag satt nu där på hotellet och sen så får jag in till stan och lyckades då träffa några vänner, vilket ju lyste upp kvällen förstås. Men det var ju inte ändå det som var tanken.
Och det är ju också när det handlar om sådana där saker som är på något sätt liksom viktiga för ens mentala hälsa. Det här är någonting man har sett fram emot jättemycket och jag vet att det här är en kväll som kommer att den kommer att liksom lyfta upp mig. Och det har kanske varit shit på jobbet och shit hemma. Allt har varit shit och att man bara vet att okej, klarar jag mig till den där kvällen när jag får träffa Thom Yorke? Så sen får jag den energi jag behöver. Och sen blir det inte av.
Man får ju så här lust att skapa besvikelse åt andra. Man vill ju som att andra ska ha det dåligt.
Ja, men
det
sånt här händer. Jag tror att det som det skulle kunna vara bra här är ju att man ska på något sätt skapa artificiellt den besvikelsen. Men sen så ska man, om man tar till sig den där besvikelsen en stund. Men sen 45 minuter senare, då ska Thom Yorke ploppa fram och säga: vet ni vad? Vi kommer nog att ha det ändå. Jag ville bara att ni ska få känna på lite besvikelse och så vill jag ge er den här känslan när det ändå blir av. Varsågoda, här får ni den. Nu spelar vi Radiohead. Radiohead. La 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 la. Jag kommer inte på en enda låt.
Ja.
Temporär besvikelse.
Något som också gjorde det lite värre var att jag inte riktigt upplevde att det går att skriva om det på sociala medier eller någonting. Jag var ju ensam där så jag hade ju inget riktigt att som delar den här besvikelsen med. Mm. Och så tänkte jag då att när jag skriver på sociala medier och så gjorde jag ett inlägg som jag sen raderade för jag som insåg hur privilegierat och så här på något vis världens minsta fjol det ändå var. Att här har jag liksom flygit till Köpenhamn och bo på ett hotell och har råd att göra det.
Ja.
Och så fick jag inte gå på konsert.
Underhållningen kväll och nu fick jag inte det. Som din sidekick så tror jag att det var bra att du tog bort det. Kanske det roligaste med att göra såna här livepoddar är ju att vi får komma i kontakt med er. Alltså i den här liksom parasociala relationen så blir på något sätt en normal relation en liten stund. Och det är jätteroligt att stå och prata. Och vi träffar ju då på svenska så träffar vi ju Patrik som hade Lilla Ljus presenter åt oss. Och Patrik har tidigare gett Lilla Ljus presenter åt oss i form av godis snoppar. Och nu då på svenskis så hade han godis snoppar igen. Men nu var de större. Alltså nu var det större erigerade så här gummipenisar än vad det var senast. Och vi pratade om det att det är så roligt alltså när man ser då på den här påsen att de har liksom, det var väl från Holland. Det finns en liten fabrik i Holland som tillverkar de här godissnopparna och att de har hållit på med det sedan 1912. Alltså före andra världskriget så hade det funnits behov att tillverka sådana här godispenisar. Men att nu då i modern tid så har de måste göra om hela fabriken och så har de börjat göra alltså större snoppar.
Ja.
Och jag tycker bara att det är spännande liksom att de gör dem då alltså som stora firmor gör att man kanske har sådana där analyser varje år, man samlar in feedback och sådär och så konstaterar man då när man tittar på statistiken att vi kommer att måste bygga om, alltså på fabriksgolvet måste beställa nya maskiner, alltså för snopparna är för små nu för tiden. Alltså de här 1912 års snopparna måste uppgraderas och de måste vara minst dubbelt större.
Alltså det är ju någon som, säkert är det ju en kille som har varit ganska ung när han har fått idén att han ska göra godissnoppar. Men sen har det då blivit så populärt att han har inte kunnat som ändra på konceptet, även om han då har växt upp och som eventuellt kanske ångra då just att bli förknippad med det här och att familjeföretaget är framförallt känt då för att göra godissnoppar. Och sen har han fått barn och möjligtvis en partner eller någonting då. Och så han ju måste förklara då för dem att vår familj gör ju såna här väldigt kända godissnoppar.
Ja, men jag, vet du vad? Jag tror nog att det är någonting som händer där i de här liksom generationväxlingarna. Alltså att på något sätt när man liksom står där då, man har just kommit ut ur skolan, man har gått uni och tagit någon så här godis och så här anatomiska studier och man är liksom färdig att gå in i familjeföretaget, så står man där och så är man så här att jag kommer att tillverka godissnoppar som min pappa och min farfar och min farfars farfar och min farfars farfars farfar gjorde före mig. Så inte finns det ju någon skam nog mer då. Att då är det ju nog på något sätt, alltså det är ju nog någonting som ett helt samhälle kan stå bakom då. För man får ju anta att en by har uppstått kring den här godissnoppfabriken.
Ja, men då är det ju ändå som när man ska som summera sitt livsverk eller visa upp vad man har skapat för imperium åt människor överhuvudtaget, och att man ska som prata i tv-soffor om vad man håller på med. Och så. Alltså nu är det ju något som man i något skede säkert ångrar att det är just det godissnoppar.
Ja,
eller inte vet jag.
Jag tror nog, alltså för grejen är ju den att skulle det inte ha varit snoppar, skulle det ha varit godisbananer eller godisrottor eller ormar, maskar, så inte skulle det ju ha pågått så här länge då. Inte skulle det ha pågått, det skulle inte ha funnits i 100 år och överlevt flera krig. Sen fick ju jag en sån här sidekick på sig också av Patrik, där det fanns Kamasutra-godisar. Och det var ju då alltså såna där färggranna godisar där man då såg liksom två kroppar, och så var det ju då som egentligen alltså inspiration vad man kan göra. Och jag började tänka på det, att tror du inte, alltså när de uppfann Kamasutra, det måste ju nog ha varit någon i maktposition som på något sätt sa att hörni, kom in nu i sovrummet och se vad jag håller på med. Ställ dig där i hörnet. Få och hämta en så här stort A2 och så ritar du av det här som vi håller på med nu. För det här är nog så coolt, så det här borde på något sätt andra människor få ta del av.
Ja, nu minns jag inte Kamasutras historia, men det är väl...
Det är så, ganska exakt så där.
Ja, det var fina presenter och det här, de var också goda. Sen på efterfesten så tog påsen med kuk nästan slut, vad alla ville ha.
Ja, alltså det var ju så här skojigt först, alltså vilken färg man tar och sådär och hur man äter dem och ska man liksom nafsa man lite eller sätter man hela i munnen på en gång och sådär. Men sen till sist så försvann nog den aspekten och man bara åt dem för att de var så goda. Och att man på något sätt då förstod att, ja, då förstår jag varför de här har funnits i över 100 år.
Det måste ju också i den där familjen så måste det ju finnas ett överflöde av sådana här sekunda godissnoppar. Liksom barnen, det är ju enda lördagsgodis som de har fått förstås, sådana här deformerade som inte går att sälja.
När det är påsk så undviker man den huset, för man vet precis vad man får där.
Hur kände du inför andra barnets födelse, när det var så att säga nära förestående?
Det var väldigt komplicerat, alltså, för på ett sätt så var det ju, jag visste ju alltså att det här är någonting som är fysiskt möjligt och att det här går att göra, men samtidigt så visste jag ju också mer vad som stod på spel, så att det var nog higher stakes än med första.
Minns du första förlossningen att ni försökte ringa för att komma med hunden till
mig? Ja, jag kommer ihåg det. Vi ringde ju lite sent och du hade ju lovat att du skulle vara hundvakt. Men det var ingen som svarade. Så Janikas pappa kom körande från Pargas i snöyran istället mitt på natten.
Ja, jag är nog en bra karl den där Svante.
Ja, det är det. Men jag minns inte vad det var. Alltså var det något Du var fastklämd. Alltså,
nej, jag hade på ljudlös och så.
Ja, ja, det var just så, det. Det var det.
Ja, det här, ja, jag hade ju lovat att jag skulle ha på ljudet. Mm. Men just den natten så hade jag väl på ljudlös.
Då var det nog viktigare.
Ja.
Ja.
Det var också nu i natt i Köpenhamn så hade jag fått några meddelanden av Kajus mamma.
Mm.
För att hon var vaken och det var känslor i kroppen som hon inte riktigt kunde tolka.
Mm.
Så hon det här ville ha lite så här dela tankarna, vad vi tror att ska man borde ringa.
Mm.
De här läste jag då på morgonen.
Ja, ja. Du såg inte då när hon tog kontakt med dig. När mamman till ditt barn behövde dig som mest. Då var du på en icke-konsert i Köpenhamn.
Ja, men det finns ju inte något vettigt sätt att försvara sig. Alltså det är ju att jag har ju mocka förstås. Men det är någonting också som beskriver känslorna kring det här att det nu snart ska komma ett barn. Att vi har gjort förberedelser, vi har allt vad vi behöver. Vi har diskuterat igenom allting. Vi som vet den här tågordningen och vem vi ringer och så här. Men ändå är det som att jag inte riktigt ännu har som landat i det. Eller som jag kan inte riktigt omfatta det, tror jag. Och det här får ta sig då uttryck i att jag till exempel inte då har på ljudet på nätterna, tydligen.
Ja, när jag minns i mitt fall så handlade det om att jag hela tiden hade en känsla av att det är någonting som jag har glömt. Alltså att även om vi var så mycket mer förberedda och att vi hade då liksom dealat med andra att vi ringer dem sen om vi behöver någon barnvakt eller hundvakt eller någonting. Men jag kunde aldrig liksom skaka känslan av att nu står dörren till snoppgodisfabriken på vidgavel och jag har glömt att låsa den.
Mm. Ja, nej men, lite så är det. Men det är också rimligt säkert att känna sig så här oförberedd inför något så här stort.
Jag tror att det är någonting så här inbyggt manligt i det där också. Alltså eftersom det där barnet inte finns i våra kroppar så finns det alltid den här känslan av otillräcklighet. Alltså att hur vi än försöker så kan vi aldrig göra allt i det här. Alltså att man kan planera men man kan aldrig få det 100% fixat. Och jag tror att det är den känslan som spökar.
Men det är ju så pass nära nu att det kan hända att jag måste göra en Radiohead.
Ja.
Kanske i Åbo när vi ska livepodda. Det hoppas jag ju inte.
Men då,
tror inte att det händer då redan. Men till exempel om det inte dyker upp någon ny podd nästa vecka så är det förmodligen för att jag är på någon förlossningsavdelning någonstans.
Så kan det hända. Man får hålla ögonen öppna i Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook. Där kommer den nyaste informationen.
Det var nog också när liksom Thom Yorke nu då ställde in spelningen för att han hade pipi i halsen.
Ja.
Och klart att är man sångare och ska sjunga då för 30 000 människor så klart att man måste ha rösten i skick. Men ändå känns det otroligt orimligt att ställa in på grund av det. Skulle det vara just alltså hans barns födsel, då tror jag alla skulle vara yes, vi förstår.
Det kan man acceptera. Men pipi i halsen, det håller inte när det är på den där nivån. Men på tal om att uppträda och sådär och ställa upp no matter what, så att oberoende vad som händer, så på fredag så kommer jag att vara med i Caesar Games. Alltså Caesar, känd från Extrem, hans YouTube gaming-kanal Caesar Games. Så då på kvällen, jag vet inte riktigt när vi börjar, kanske en 3-4 tiden, så kommer jag att vara med där i direktsändning och så ska vi spela spel. Och då är det inte något så här, det är inte några förlossningar, ingen är pipi i halsen. Jag är faktiskt lite pipi i halsen, men jag tror nog att jag repar mig.
Ja, men det låter ju roligt och väldigt så här heterosexuellt och trevligt.
Ja, få spela spel med en heterosexuell man. Det är ganska sällan jag gör det. Han är ju inte svenskfinlands bästa ståuppkomiker, men han är ju en rolig man. Och vi har ju en väldigt stor sak gemensamt, jag och Caesar, och det är ju att vi båda två har ett väldigt stort cowboyintresse.
Så mycket jag ser fram emot den här veckan nu då. Live-podden på arenan, Ted och Kajs 10-årskalas på torsdag och Ted med Caesar Excel.
På YouTube på fredag, Caesar Games.
Sen måste jag ju bara komma med ett tack till Alexandra även här. Alltså i förra veckans podd så hade jag ju oro i kroppen över den här ljusstaken som jag ville köpa.
Ja, den här grisstaken. Ja.
Och jag köpte ju den inte för att den den blev för dyr. Det var en auktion och någon bjöd alldeles för mycket pengar för den.
Ja, men man kan ju inte sätta 600 euro på en ljusstake.
Nå, den här avsnittet publicerades klockan 6 på onsdag morgon. Och klockan 7 hade Alexandra hittat ljusstaken begagnad på en annan sajt för halva priset. Och jag köpte den genast och nu prydde den vårt adventsbord i köket.
Mm.
Så tack till Alexandra för att du räddade julen.
Ja, tänk att en parasocial relation kan rädda julen. Nu förstår man nog varför det är årets ord.
Ja, det blev årets nyord då, parasociala relationer. Är det som dystopiskt det då på något sätt? Att vi som har bara inbildad närhet i våra liv?
Ja, på något sätt intressant att det blev årets nyord. För att jag såg just en artikel att finländare har i snitt 4 nära vänner. Alltså att man har de i snitt så har finländarna 11 vänner och av dem så är 4 nära. Och det känns, jag tycker det låter ganska mycket det. Jag tycker som att man ska...
Det låter ju jättepositivt.
Ja, har man så många så då ska man klara sig utan parasociala relationer. Om det inte är så att man räknar med parasociala relationer i det här. Men det kan man ju inte.
Men hur definierar man vänner i det där då? För det är faktiskt, om alla går omkring med 4 nära vänner så då är väl...
Ja, men jag tror att man räknar med liksom släkt och livspartner och sådär. Så då blir det ganska snabbt 4.
Ja...
Mamma, pappa, sambo, jultomten. Då har man ju redan 4.
Men när det talas så mycket om att vi är så här ett ensamt folk och att det är som en massa singelhushåll. Ensamhushåll och porr som Markus Krunegård sjunger om.
Ja, men var det inte också, alltså häromdagen så kom det väl att Finland dominerar liksom Reddit-statistiken i OnlyFans. Alltså att Finland är liksom det land som sätter absolut mest pengar på det.
Och det är ju parasociala relationer då.
Ja.
Minst sagt.
Ja.
Ja, men tror du att de räknar med de här OnlyFans-relationerna då? I de här 11 som man har?
Nej, det tror jag inte. Jag tror nog att de som gör familjebarometern vet inte att det finns något som heter OnlyFans. Ja, nu jag tänkte få min godissnopp i halsen när jag hörde om det.
Det är då.